Du ligger på rygg i sanden under palmträden på Ocean Beach West i San Juan, Puerto Rico. Klockan är bara 8:30 på morgonen och du har stranden nästan för dig själv. Solen är redan stark och ditt hår är strävt av saltvatten. Du blundar och lyssnar på vågskvalpen mot stranden. Det första du gjorde efter du fått vaccinet var att boka en resa hit, den bästa platsen på jorden. Du öppnar ögonen och ser Coco Frio-mannen släntra mot dig. Du har sett honom klättra i palmerna hela morgonen. Han vill sälja en fryst kokosnöt. Varför inte? Mannen tar den ur kyllådan, hugger skickligt av toppen med en machete och stoppar ner ett sugrör. Du ställer dig upp och sträcker fram $2. Just när han tar emot pengarna så plingar det i båda era telefoner, exakt samtidigt. Det är en notis från Quake Alert-appen, den som du uppmanades installera vid passkontrollen. Inkommande jordbävning, står det på engelska. Magnitud 9,0, 230 miles från din plats. Skakningar börjar om 17 sekunder. 16, 15. Du tittar upp på försäljaren. Han ser helt vettskrämd ut. Han kollar till höger och vänster och upp mot palmkronorna ovanför er. Sen springer han en bit bort och kastar sig platt på sanden. Kom hit, ropar han. Men allt känns plötsligt så overkligt och långt borta. Akta träden, kokosnötterna, ropar han och pekar på de stora gröna kloten i palmkronorna invid stammen. Men du står bara och stirrar på mobilen. 3 sekunder. 2. Sen kommer den. Du slår som kull omedelbart. Marken kränger och böljar under dig. Kokosnötterna från trädet faller ner i sanden med dova duns. Du försöker krypa bort, men det går knappt att röra sig. Du hör hur glas krossas. Bilarm börjar tjuta. Långt borta vid stranden, i riktning mot El Morro, ser du ett av alla höghushotellen först svajar och sen spricker och till sist kollapsar i ett moln av damm. Du känner dig illamående och marken fortsätter bölja under dig. Det pågår så länge att du börjar tro att det aldrig ska ta slut. Och sen, lika hastigt som det kom, slutar det. Först är allt tyst. Sen lägger du märke till bilarmen igen. Du hör människor som skriker. Du ser hur skällmacken på andra sidan husen exploderar i ett svampmoln av eld och svart rök. Coco Frio-mannen lägger en hand på din axel. Nu måste vi springa, säger han. Och pekar ut mot havet. Vi gör ett program om vad som händer när det värsta inträffar. Stora jordbävningar är något av det mest destruktiva som våra samhällen, våra städer och vår planet kan drabbas av. Vi har sett vad de kan göra och vi vet att vi kommer få se det igen. Det vi inte vet är när eller var. Går det att förbereda sig på något så oförutsägbart? Och finns det någon plats som är säker? Du lyssnar på P3 Dystopia. Ni springer västerut längs Ashford Avenue. På båda sidor vägen ser ni höghus som kollapsat i högar av betong och järn. Chockade människor täckta av vitt damm driver omkring som zombies på gatorna. Några klättrar i rasmassorna. De drar och sliter i bråten och ropar ner i mörka skrevor efter sina familjemedlemmar. Vid Condado Hilton stannar Coco Frio-mannen och ser sig omkring. Bron till San Cristobal och El Morro är trasig, säger han. Vi skulle ändå inte hinna dit. Du följer hans blick ner mot havet. Vattnet har dragit sig långt ut. På den blottade havsbottnen ligger fiskar och sprattlar. Skywalken mellan norra och södra delen av hotellet har kollapsat. Vägen är täckt av krossat glas. Men byggnaden står fortfarande. Kokosnötsförsäljaren springer in i foajén. Du följer efter. Det är mörkt där inne. Men när dina ögon vant sig ser du att det är fullt med skadade människor. I ett hörn ligger en äldre turist livlös. En kvinna från städpersonalen ger honom hjärt- och lungräddning medan mannens fru vankar av och an. Runt ett bord sitter en barnfamilj tysta med armarna runt varandra och bara stirrar. Mamman har ett elakt jack i pannan och blodet rinner fortfarande ner mellan ögonen. Coco Frio-mannen pratar kort på spanska med en i personalen. Sen ställer han sig på en stol och ropar på engelska. Alla måste upp minst 3 våningar omedelbart. Vi har bara någon minut innan vågen kommer. Utanför fönstret ser du att havet är på väg tillbaks mot er. En vit linje som ett tjockt streck av skum som växer och växer. Långsamt, som sömngångare, reser sig folk och börjar gå upp för trapporna. Den äldre turisten i hörnet är fortfarande lika livlös. Men hans fru vill ha hjälp att bära honom upp för trapporna. Ni är ett litet gäng som försöker hjälpa, men han är alldeles för tung. Utanför hör du dånet av vattnet som närmar sig. Vi måste upp nu, säger du till mannens fru och försöker dra med henne upp för trappen. Men hon sliter sig och faller på knä vid sin man och försöker skaka liv i honom. Du försöker få med henne igen, men hon vägrar. Du rusar upp till översta våningen och ut på takterrassen just när vågen slår in över land. Till din fasa ser du att det fortfarande är fullt med folk på gatorna och i ruinerna. Människor som inte velat lämna dem som fortfarande sitter fast. Den vita skummande vågen dundrar in och sveper med sig båtar och bilar och hus som att någon sopar smulor över en bordstuk. På mindre än en sekund är alla människor på marken borta. På terrassen står du i tystnad och ser förödelsen. Nedanför El Morro ligger La Perla, slumkvarteren, helt under vatten. Bakom dig, vid flygplatsen, ser du en jumbojet flyta med vågen in över San Juan. Medan vattnet fortsätter inåt land kollar du på de andra som klarat sig uppe på taket. Kokosnötsförsäljaren syns inte till någonstans. –14 minuter i 3 på eftermiddagen den 11 mars 2011. 3 mil ner under havsytan utanför Japans kust började havsbotten rämna. Jordbävningen var så kraftig att Honshu, Japans största ö, flyttades 2,5 meter österut. Och hela jordklotet tippade 10-25 centimeter på sin egen axel. En mikrofon fångade hur det lät nära epicentrum.
–30 mil därifrån, i staden Kashiwa, befann sig en grupp seismologer på en konferens.
As the shaking started, everyone in the room began to laugh.
Det här är från en artikel i The New Yorker, skriven av Catherine Schultz.
Earthquakes are common in Japan. That one was the third of the week, and the participants were, after all, at a seismology conference. Then, everyone in the room checked the time.
Skillnaden mellan en jordbävning av magnitud 7 och en mycket, mycket större av magnitud 9 kan vara svår att avgöra om man bara känner hur kraftiga skakningar det är.
When you feel magnitude 7 or an 8 or a 9.
Det här är Mika McKinnon, geofysiker och katastrofforskare.
My job is to try and understand all the ways in which our planet is attempting to kill us and then keep them from happening.
Tillbaka till jordbävningen i Japan.
What you feel at the surface for 7, 8 or 9 is roughly the same, except for the bigger the earthquake, the longer it will last.
Alltså stod seismologerna i Kashiwa först och stirrade på sina klockor.
The earthquake was not particularly strong. Then it ticked past the 60-second mark, making it longer than the others that week. The shaking intensified. At a minute and a half, everyone in the room got up and went outside.
Ute på gatan vajade höghusen fram och tillbaka som tallar i kraftig vind. Bilderna på nätet visar hur byggmaterial faller mot marken. Hur vägar spricker och böljar fram och tillbaka. Och överallt skräckslagna människor som försöker krypa i säkerhet.
Under the desk.
Och det bara fortsatte och fortsatte.
It is still going. Oh my god, the building's gonna fall.
A 30-second earthquake generally has a magnitude in the mid-sevens. A minute-long quake is in the high sevens, a 2-minute quake has entered the eights, and a 3-minute quake is in the high eights. By 4 minutes, an earthquake has hit magnitude 9.0.
När det gått 4 minuter visste de att det var minst magnitud 9. Och efter 6 minuter tog skakningarna slut. En av seismologerna plockade fram sin mobiltelefon. Där kunde han se livebilder från de helikoptrar som flugit ut över havet när skakningarna började. De visade en våg tiotals meter hög på väg in över land.
He watched the tsunami roll in real time on a 2-inch screen.
Vad som hände sen vet vi. Tsunamin plöjde in över fastlandet och ödelade stora delar av Japan. Den sköljde över kärnkraftverket i Fukushima och orsakade en härdsmälta. 18 000 personer drunknade, varav nästan 3 000 försvann ut till havs för att aldrig hittas igen. Det var den fjärde största jordbävningen i världen sedan mätningar började för över 100 år sedan.
Jordbävningar är unika bland naturkatastrofer på vår planet. För det första så är de den allra dödligaste typen.
Dödstalet i jordbävningar är ju större än i alla andra naturkatastrofer.
Det här är Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
Sista 20 åren så har det dött ungefär 830 000 människor i jordbävningar och jordbävningsrelaterade katastrofer som tsunamier och skred. Och det är ungefär dubbelt så många som i orkaner och tyfoner och kanske 4-5 gånger så många som har dött i översvämningar.
Det andra som gör jordbävningar unika är att de fortfarande i vår högteknologiska samtid är omöjliga att förutspå.
Det finns inga generella metoder idag för att förutsäga jordbävningar, utan det är tvärtom. Det har varit en ganska livlig debatt om huruvida det går överhuvudtaget att förutsäga jordbävningar eller inte.
Och det här hänger ju ihop. Oförutsägbarheten är ju en av anledningarna till varför de är så dödliga jämfört med andra katastrofer.
Om man tittar på orkaner, stormar, översvämningar, så har vi blivit så pass mycket duktigare på att förutsäga det. Och så kan man flytta på människor då i tid.
När det gäller jordbävningar så verkar vi vara underkastade jorden och markens nycker. Och jorden rör på sig hela tiden.
Earthquakes are happening all of the time. There are literally hundreds of tiny earthquakes happening every single day.
Men ju större jordbävning, desto mer sällan sker de.
So we get hundreds of magnitude 2 or 3 earthquakes every single day, but we only get a few dozen magnitude 6 or 7s in a month and only 1 or 2 magnitude 8 or 9 earthquakes in an entire year. So the bigger an earthquake is, the less frequently it happens.
Jordbävningarna är, som de flesta vet, inte heller jämnt fördelade över vår planet. Vi i Sverige har inte upplevt en magnitud 8 sedan slutet av förra istiden. Betyder det att vi inte kan drabbas?
Ja, vi ska ta reda på det och en massa annat i det här avsnittet. Hur uppstår jordbävningar? Vilka skador kan de orsaka? Var är riskerna störst? Och såklart, vad ska man göra om man plötsligt står där och marken börjar skaka?
Vi har vid det här laget fått höra en massa historier om folk som faktiskt klarat livhanken just på grund av att de lärt sig något om jordbävningar eller tsunamis som visade sig vara väldigt viktigt när det värsta inträffade. Så lyssna noga.
Varför sker jordbävningar? Ja, de allra flesta och de största kan förklaras med platttektonik. Teorin om rörelserna i våra kontinentalplattor.
Alltså de enorma sjok som jordskorpan är uppdelad i.
Det här är ett inslag från Vetenskapsradion för 20 år sedan.
Trögflytande pusselbitar som under årmiljonerna kolliderat, glidit isär eller hakat i varandra.
Idén om att kontinenterna kanske rör på sig dök upp rätt snart efter att européerna hade kartlagt den nya världens kust. På de nya världskartorna såg man att Afrika och Amerika passade misstänkt bra ihop med varandra. Som om de en gång hade suttit ihop och sen slitits isär. Men eftersom ingen kunde förklara hur det här kunde ha hänt så var det här med kontinenternas matchande passform bara lustig kuriosa i hundratals år. Allt det som platttektoniken förklarar idag hade man andra förklaringar för. Bergskedjor hade kanske uppstått när jordskorpan stelnade och krympte ihop. Och jordbävningar försökte man förklara med allt från elektricitet till kemiska processer. Det var så sent som på 1960-talet som idén om platttektonik föll på plats genom en lång rad hopsamlade bevis. Det var en vetenskaplig revolution i klass med Einsteins relativitetsteori.
Och idag så vet vi att jordens yta består av både stora och små plattor som rör sig i en hastighet på några centimeter per år. Ungefär samma takt som våra naglar växer.
So every time you trim your nails, you can think we're that much closer to the next big earthquake.
Men skulle de här plattorna bara långsamt glida omkring som isflak på en underjordisk magmasjö så skulle det inte vara något problem. Det som gör att vi har såna fruktansvärda jordbävningar är att de här plattorna fastnar i varandra och försöker röra sig men stoppas eller glider in under varandra. Och det byggs upp mer och mer spänningar.
These plates, they don't move smoothly. They go in fits and starts. So they get stuck and they get jammed and that pressure builds up until eventually it overcomes the friction and it snaps. Just like snapping your fingers. When that happens, we have an earthquake.
Teorin om platttektonik förklarar också varför vi i Sverige är så förskonade från större jordbävningar. Kollar man på kartan så ligger vi en trygg bit in på den eurasiska kontinentalplattan. Gränsen mot den nordamerikanska plattan, det är en enorm bergskedja som löper djupt ner i Atlanten. Och den här bergskedjans högsta bergstoppar, de sticker upp ur vattnet och bildar öar som Azorerna och Island.
Men stora jordbävningar har skett även här, för länge sedan.
När isen försvann, efter senaste istiden för ungefär 10 000 år sedan, då hade vi riktigt stora jordbävningar i norra Sverige. Och de ser man spåren av fortfarande ute i naturen.
Till exempel den så kallade Perrevieförkastningen som löper mellan Kebnekaise och Kiruna.
Det är alltså förkastningar som är den största 16 mil lång. Och det var någon jordbävning som då hade magnitud 8.
Och hur kunde det här ske då om vi är så långt ifrån plattgränserna?
Ja, just den jordbävningen verkar ha berott på att marken fjädrade tillbaka efter att flera kilometer is hade smält bort. I modern tid har vi inte haft några jordbävningar som ens kommer i närheten av den.
Den största som vi har mätt upp med instrumenten skedde 1904. Faktiskt bara ett par dagar efter att den första seismografen installerades i Uppsala. Och den hade magnitud 5,4 och skedde utanför Kosteröarna på västkusten. Och vi vet att vi har haft ytterligare ett skall med magnitud 5,5 ungefär under 1700-talet utanför västkusten.
Sedan dess har alla svenska skall hållit sig under 5,0. Men vad betyder de här siffrorna egentligen? Är en 4 hälften så stark som en 8? Nej.
So we measure a lot of natural disasters on a logarithmic scale.
Och vad betyder det här när det gäller jordbävningar?
Ett steg i magnitudskalan motsvarar ungefär 32 gånger mer energi. Så för att utveckla lika mycket energi som en sexa utvecklar så måste man alltså ha 32 stycken femmor.
Så för varje steg upp i skalan kan man gångra med 32.
Så det blir väldigt stora skillnader. Går man två steg så blir det 32 gånger 32. Då är vi uppe i 1000 gånger högre energiutveckling i en sjua än i en femma. Och det är därför som skadorna blir så oerhört stora då när man har en nia till exempel som vi såg i Sumatra och Japan här. Istället för bara en åtta som ändå är ett stort skalv.
Som jämförelse kan vi ta den största uppmätta jordbävningen i Sverige under vår livstid. Den som skedde 2008 i Skåne och som fick Turning Torso i Malmö att vaja fram och tillbaka. Den var på 4,9. Om vi avrundar till 5 så var jordbävningen i Japan 2011 mer än 1 miljon gånger kraftigare.
Och hur upplevs den här skillnaden då? Ja, det är ju förstås ett subjektivt mått som beror på var någonstans du befinner dig under jordbävningen. Men det finns vissa generella skillnader.
Man brukar säga att en jordbävning behöver vara ungefär magnitud 5 för att det ska bli skador. Då riskerar man att skada hus och byggnader. Är det en magnitud 6, ett steg högre, då blir det skador utan tvekan. Det är så pass mycket högre energi.
A magnitude 3 earthquake feels a bit like a heavy truck went down your street. You're not even quite sure an earthquake happened or not. When you get up to a magnitude 6 earthquake, it feels like a giant punched your house. It's a sudden sharp jerk that you stop, you look around, you try and figure out what just happened. By the time you get to a magnitude 7, it can be shaking strong enough that it could knock you off your feet. When you get to an 8 or a 9, it's that severe shaking and it just goes on and on and on and on, and it's the longest 30, 90 seconds of your life, maybe even a couple of minutes, depending on the earthquake.
Och hur stor är det ens möjligt att vi kan få i Sverige? Finns det risk för en till magnitud 8 som den vi såg för 10 000 år sedan?
Ja, vi vet inte riktigt om det kan få så stora jordbävningar igen utan att vi liksom trycker på jordskorpan med ytterligare en istid. Men vi vet ju att de kan bli så stora som 5,5, vilket betyder att det inte alls osannolikt att vi skulle kunna få magnitud 6 till exempel. Och nu har de här, som vi känner till då, skett ute i havet. Men skulle ett sånt skalv inträffa på land och i en stad så skulle det nog få ganska stora konsekvenser.
Men som just förstått så är det ju en enorm skillnad på en 6 och en 8. Vilka delar av världen är det som kan drabbas av de riktigt, riktigt stora jordbävningarna?
Ja, men det är ganska tydligt. De allra största jordbävningarna sker ju i det som kallas för subduktionszoner, där en tektonisk platta trycks ner eller dras ner under en annan sen man har en kollision mellan två tektoniska plattor.
Det finns ett område i världen som brukar kallas för eldringen. Det är som en lång hästskoformad sträcka på omkring 4000 mil runt kontinenterna i Stilla havet, där olika plattor kolliderar med varandra. Den går från Nya Zeeland upp förbi Australien genom Papua Nya Guinea, Filippinerna och Japan och över till Alaska och sen ner igen för den nord- och sydamerikanska västkusten.
Och det är i de här zonerna som vi får de allra största jordbävningarna. Där har man den största ytan där två plattor sitter ihop eller har hakat i varandra.
3/4 av alla vulkaner på jorden ligger längs med den här eldringen. Och hela 90% av alla jordbävningar på planeten sker längs med den här linjen.
Och vissa har det värre än andra.
Japan till exempel är ju väldigt utsatt, för där är det faktiskt 4 tektoniska plattor som rör sig i området runt och under Japan. Så man har ju väldigt många jordbävningar i Japan och väldigt stora jordbävningar också.
Men det finns väldigt utsatta områden även utanför eldringen.
We have a website where you can go and you can find out anywhere in the world what the chances of an earthquake happening near you might be.
Det här är John Schneider, seismolog och chef för organisationen The Global Earthquake Model. De har utarbetat en karta som graderar så kallad seismic hazard, eller seismisk fara, världen över.
Den här kartan går från vitt, ingen fara, via blått, grönt, gult, orange och till rött, störst fara. Om vi kollar på den här så ser vi att Sverige är i stort sett helt vitt. Norge är blått med en liten grön fläck norr om Stavanger. Kustområdena i Stilla havet, eldringen alltså, pendlar som väntat mellan gult, orange och rött.
Men sen finns det andra tydliga riskområden. Italien och Grekland är gult och orange. Och genom norra Turkiet sträcker sig en röd linje hela vägen genom landet innan den vänder och går ner genom Syrien, Libanon, Israel och de palestinska områdena. Och så finns det ett brett orange sjok som löper från norra Afghanistan genom Pakistan, norra Indien och Nepal bland annat.
Men, påpekar John Schneider, den här risken att en stor jordbävning ska ske, den säger ju inte så mycket i sig självt. Om en jordbävning inträffar och ingen är där, så spelar det ingen roll.
We refer to the earthquake itself as a hazard. And a hazard only becomes a risk when you bring people and populations in their path.
Och infrastruktur. För även om du råkar befinna dig i mitten av en enorm jordbävning och det inte finns några hus eller vägar eller klippor eller annat runt dig, ja, då händer ju inte så mycket.
Jordbävningarna i sig är ju inte farliga.
If you're in the middle of a field and there is a large earthquake, as long as you don't try and go anywhere, you're just going to have a roller coaster of an experience, and then it's done.
Så en jordbävning behöver människor och den behöver hus för att orsaka någon direkt skada. Tyvärr så gillar vi människor att bosätta oss och bygga våra hus just ovanpå de värsta jordbävningszonerna.
It's a fact that some of the most interesting places to live and some of the places that are most desirable to live are often highly prone to earthquakes.
Egentligen inte så konstigt. Utan kontinentalplattor så skulle jorden vara helt slät och tråkig och troligtvis helt och hållet under vatten. Det är tack vare plattorna och deras rörelser som vi har de här fantastiska bergskedjorna och vackra kusterna och djupa dalgångarna.
And the fact is people tend to build on coastlines, at the base of mountains. These are features that are created by earthquakes.
Så ta kartan över ställen som har stor risk för jordbävningar och lägg ovanpå den en karta över var människor bor. Då börjar du få en tydligare bild av vad risken är som störst att en jordbävning kan orsaka stor skada. Men det finns ännu en väldigt viktig faktor här.
Det är ju väldigt tydligt att ju rikare länder man har, desto bättre skyddar de sig och desto bättre bygger man.
You've definitely identified money may not buy happiness, but it buys a whole lot of safety.
Att bygga jordbävningssäkert innebär en extra kostnad. Och även i rika länder så handlar det om en prioritering.
Man kan ju inte bygga för att klara vilken jordbävning som helst, utan man har ju mått på att säga, ja men i det här området så bygger vi för att klara en sexa, men här kanske vi måste bygga för att klara en sjua. Och det blir ju en ekonomisk fråga där.
Och eftersom vissa områden bara får en stor jordbävning, säg en gång vart hundrade år eller så, så kan det vara svårt för riktigt fattiga länder att prioritera just jordbävningssäkra hus.
In parts of the world where floods or fires or just basic needs for shelter and food are more a day-to-day issues for people, they're not worrying about earthquakes.
För det handlar ju inte bara om att se till att nya byggnader håller standarden. Det handlar ju också om att man kanske måste riva alla gamla hus och bygga nya.
Mycket av de moderna, stora höghus och sånt, de är byggda för att svaja till exempel. Så de klarar av en ganska stor jordbävning. Men mindre hus, och särskilt sådana hus som är byggda av tegel, där man i stort sett bara har staplat tegel utan armering, De är riktigt farliga, för de rasar väldigt lätt i de skakningarna som kommer från jordbävningar.
Bricks on the outside of the building are one of the scariest things, to the point where a lot of people who grew up in earthquake country find brick to be very unnerving. I can't fully relax if I'm near bricks.
Så jordbävningsrisk plus stor befolkning plus fattigdom lika med stor potential för katastrof. Speciellt om det var väldigt länge sedan den förra jordbävningen.
Och det gör ju att man får de här hemska katastroferna som vi såg i Iran till exempel i BAM 2003, när nästan hela staden utplånade sin jordbävning, där man inte hade haft något skall på många, många, många hundratals år.
Tusentals människor i sydöstra Iran befaras ha omkommit i den kraftiga jordbävningen i natt.
Jordbävningen i BAM 2003 var bara av magnitud 6,6, men den dödade 26 000 personer. En tredjedel av alla som bodde i staden.
Den här staden är en gammal stad, det är ökenområde, det är torrt, det händer tidigt på morgonen och folk låg antagligen och sov och så ramlar husen över dem.
Vi hör ju om de här jordbävningarna titt som tätt.
Klockan är 10, här är Ekot. En kraftig jordbävning i morse med centrum i norra Pakistan har enligt myndigheterna där orsakat stor förödelse med många.
Kina kommer nu rapporter att dödssiffran efter morgonens svåra jordbävning i Sichuan-provinsen stigit till fler än 8600.
Vi kanske noterar hur stark den var, kanske hajar vi till över dödssiffran. Men sen tänker vi inte så mycket mer på det.
Sändning med anledning av den kraftiga jordbävningen i Nepal. Närmare 900 människor har omkommit och dödssiffran väntas stiga.
Islamabad har två höga hus med lägenheter kollapsat och ett okänt antal människor uppges vara instängda.
Så vi ville ta reda på vad som egentligen händer med ett land där de tre komponenterna sammanfaller. Stor jordbävning, stor befolkning, stor fattigdom.
Mitt starkaste minne av Haiti, det är ju att det är ett fantastiskt färgstarkt tropiskt land.
Det här är Monica Kullberg, psykolog som jobbar för Läkare utan gränser. Hon var och jobbade på Haiti första gången 2009.
Det är fullt med människor på gatorna, det är fruktförsäljare, det är gatuförsäljare, det är Det är minibussar som är målade med Bob Marley. Så det är en stad med en fantastisk puls och atmosfär och känsla.
Hemma i Sverige några månader senare hörde hon om det som hade hänt.
Klockan är 11 och här är Ekot som förstås börjar i Haiti och det katastrofala läget där efter gårdagens jordbävning.
Jordbävningen som drabbade Haiti strax före klockan 5 på eftermiddagen den 12 januari 2010 var av magnitud 7. En 1000 gånger mindre jordbävning än den utanför Japan året efter. Men den här skedde inne vid land och bara 2,5 mil från huvudstaden Port-au-Prince. Tillsammans med andra kollegor från Läkare utan gränser satte sig Monica på ett plan tillbaka. Men det Haiti hon hade lämnat, det var borta.
Jag minns när vi kör in i Port-au-Prince och det är alldeles tyst. Det är som att åka in i en spökstad. Allting är täckt av ett grått damm. Så staden var grå och tyst med alldeles för lite människor, inga bilar och väldigt många hus som har rasat.
Läkare utan gränsers egen personal var också drabbad av jordbävningen. Men eftersom telekommunikationerna var utslagna var det svårt att få någon överblick.
Jag visste att en av mina kollegor hade satt fast i rasmassorna under vårt bostadshus. Men jag visste inte hur det hade gått.
Den kvinnan grävdes fram levande efter 18 timmar. Men 12 andra medarbetare dog. Samtidigt visade det sig att sjukhusen de hade byggt tidigare var obrukbara.
Vi hade ju 3 sjukhus i Port-au-Prince innan jordbävningen. 2 av dem rasade. Man vågade inte ha patienter inomhus. Så sjukvården förflyttades ju ut på gatan omedelbart.
Stadens andra sjukhus var också utslagna. Och hela infrastrukturen var i spillror. Telenätet och elnätet fungerade inte. Vägarna var trasiga. Det var brist på vatten och mat. Bensinstationer hade exploderat. Och från ruinerna kom fler och fler människor fram med fruktansvärda skador.
Det var ju en enorm tillströmning av människor, patienter överallt.
Ett av de mest omedelbara problemen att lösa var, hur kan man operera de här människorna utomhus?
Jordbävningar innebär att man får mycket krossskador eftersom människor får byggnader över sig. Och det kräver ofta att man behöver opereras på olika sätt och det måste ske på en hygienisk plats. Och när byggnader är farliga att vara i, hur gör vi då? Vi opererade ganska mycket i containrar.
Ett annat problem var att många av dem som kom in med svåra skador var så rädda och traumatiserade att det kunde vara svårt att ens ge dem den vård de behövde.
Jag minns en ung man som hade en krossskada i benet och som hade fått kallbrand och som vi behövde flytta honom till ett annat sjukhus för där kunde vi operera. Och han var så fruktansvärt rädd och han ville inte.
Att vara in för att troligtvis få benet amputerat är skrämmande vad man än är. Men på Haiti är det värre.
Ja, men är man fattig på Haiti så betalar man i varje steg in på ett sjukhus. Och man kan bli utkastad.
Så mannen vägrade. Hans familj vägrade. Och det var bråttom.
Och jag minns bara att det står en som en trött sjuksköterska. Bara, han måste åka. Annars kommer han inte klara sig.
Monica och hennes kollega gör det som är deras uppgift i den här situationen.
Vi sätter oss ner och pratar och förklarar och lugnar och berättar över hur det går till.
Och till slut säger mannen, okej, bra, nu åker vi.
Och han hann med sin ambulans och han kom till sin operation.
Och sen var det dags för nästa.
Vi hade många sådana. Vi hade det som rutin att vi måste sitta ner och prata tillsammans med patienten och med familjen innan de åker. Därför att det är så många som har den här rädslan. Och vi hinner inte, den medicinska personalen, de hinner inte prata. För de har så otroligt mycket patienter. Så mitt team hjälpte ju till att rädda livet på ganska många människor.
Men jordbävningar orsakar så mycket mer än bara omedelbara kroppsskador. Kanske har du tur och klarar dig helskinnad från själva skalvet. Kanske klarar sig din familj också. Men när hela din stad och ditt liv är slaget i spillror så kan du få andra problem.
Vi har ju väldigt många människor som kommer med mer psykologiska reaktioner efteråt. Man har svårt att andas, man har ont i magen, man har ont i kroppen och man kan inte förklara vad det är och man är väldigt rädd för att det är något allvarligt som har kommit genom jordbävningen. Man kan inte sova på nätterna, man drömmer mardrömmar, man får déjà vu. Att man ser det här hända igen fastän man vet att det inte händer igen just nu. Och man tänker, jag håller på att bli galen. Och så blir man ännu mer orolig över att vad ska hända med mina barn om jag håller på att bli tokig mitt i alltihopa.
Och för de som överlever men till exempel förlorar många familjemedlemmar så kan det uppstå en slags överlevnadsskuld. Varför lever jag men inte de?
Man börjar tänka, tänk om. Tänk om jag hade kommit hem tidigare. Tänk om jag hade tagit med mig barnen. Tänk om jag bara hade gjort annorlunda så hade jag kunnat rädda dem. Och de tankarna, de behöver man prata om dem och hitta ett sätt att leva med dem.
Så en av de sakerna Monica jobbade med på Haiti efter den mest akuta fasen var gruppsamtal med överlevare. Där de tillsammans fick försöka rekonstruera händelseförloppet.
Uppfattningen i en naturkatastrof, den blir ofta ganska splittrad. Man minns vissa delar men man ser inte helheten. Och att kunna berätta tillsammans och sätta ihop sina olika pusselbitar till vad var det som hände? Vad var det som hände? Och vad var det jag gjorde? Och vad var det jag gjorde som var bra?
Det var först efter sitt arbete på Haiti som Monica på riktigt förstod vad som döljer sig bakom de korta rapporterna vi nås av efter varje jordbävning.
Förut så kunde man se på nyheterna, men nu har det varit en jordbävning i Pakistan. Och så kommer det en siffra på hur många som är drabbade. Och man någonstans säger, ja, en jordbävning i Pakistan, men man förstår inte riktigt hur mycket man förlorar när ens hus rasar, ens arbetsgivares hus har rasat, så man har inget jobb att gå till. Man har ingen inkomst, det finns inget vatten som är rent, det finns brist på mat, jag har skadade i familjen. Mina barn är jätteoroliga, kan inte sova på nätterna. Och det handlar inte bara om de som drabbas av jordbävningen för att man får ett hus över sig. Utan det finns ju också alla de här människorna som var sjuka redan innan. Eller som kvinnor som är gravida, som ska föda barn. Precis den dagen när jordbävningen kommer. Vart tar de vägen?
Monica förstod också hur stor skillnad det är på när fattiga och rika länder drabbas.
Det är ofantligt stor skillnad på hur jordbävningen slår och vilka effekter den får beroende på hur det ser ut med infrastrukturen.
Och på Haiti, som är ett av världens fattigaste länder, så var den infrastrukturen helt försvarslös när jordbävningen kom.
Inga byggnader är gjorda för att tåla jordbävningar, som till exempel i Kalifornien eller i Japan. Om man har stora slumområden i Port-au-Prince där byggnaderna är gjorda av plåt och pinnar och presenningar och så.
Jordbävningen på Haiti 2010 var inte särskilt kraftig om man jämför med en del andra. Den nådde som sagt 7,0 på Richterskalan och varade i mindre än 30 sekunder. Men det räckte för att orsaka en av de värsta naturkatastroferna någonsin i den mänskliga civilisationens historia.
Det är svårt att veta exakt hur många som dog, men ungefär 200 000.
Global Earthquake Model har en till karta. En som kombinerar risken för en stor jordbävning med data över hur många hus som förväntas kollapsa av jordbävningen. På den kartan är de röda fläckarna spridda över storstäder som Istanbul, Aten, Bukarest, Teheran, Kabul, Delhi. Ställen med otroligt mycket människor och relativt låg byggnadsstandard.
These major urban centers where there's lots of population growth, these are the places where catastrophic impacts are of most concern.
Det är mycket rött på kartan. Så vi frågade John, vilka ställen är du mest orolig för?
There are places along northern India where if an earthquake occurred, it could kill more than 100,000 people.
Och sen en stad till som vi har hört mycket om när det gäller jordbävningsrisk. Teheran.
Teheran is a very rapidly growing city. They've not had a major earthquake in recent times and they're built right on an earthquake fault. If an earthquake happened, would devastate the city.
Kartorna från Global Earthquake Model är bra för att identifiera vilka platser som är sårbara för själva jordbävningen. Men som Mika McKinnon påpekar,
the earthquake isn't the part that scares me. It's everything that happens afterwards.
Som en fotnot till kartorna som John Schneiders organisation har tagit fram står det att de inte har räknat med jordskred, bränder eller den kanske mest fruktade effekten som kan komma, tsunamier.
Jeg har jo en litt spesiell dialekt. Det er vel kanskje det jeg har tenkt litt på. Om du forstår hva jeg sier.
För att lära oss mer om det här naturfenomenet så tog vi kontakt med Stein Bondevik. Han är professor och tsunamiexpert. Och mycket av hans forskning har handlat om det så kallade Storegga-skredet.
Jag tror att det är världens största undersjöiska ras. Och det skedde utanför Västnorge.
Det var för 8150 år sedan som tusentals kvadratkilometer sediment plötsligt började rasa ner för en brant på havsbottnen på kanten av den norska kontinentalplattan i höjd med Trondheim. Skredet pågick i en timmes tid och utlöste en enorm tsunami.
Den sätter i sving en väldigt stor tsunami som rammar hela norska kysten omtrent. Och Skottland, Shetland, Färöarna. Ja, runt hela norska havet egentligen.
Mellan 2 000 och 3 000 människor bodde längs med norska kusten på den här tiden. På sommaren brukade de vara uppe i skogen och jaga. Men tsunamin kom på hösten då de var nere vid havet och fiskade.
Tänk dig att du stod på kysten av Norge och fiskade. Och så, då ville du, den första bevegelsen du ville se då var att havnivån gick ner.
I ungefär en halvtimme ser stenåldersmänniskorna längs kusten vattnet sjunka undan. Havsnivån sjunker med 15 meter. Botten blir synlig långt ut. Fiskar ligger och sprattlar i sanden och leran. Man kan plötsligt vandra till ställen man varit tvungen att åka båt till förut.
Folk kunde säkert gå ut av på skär och små öar.
Men sen kommer havet tillbaka igen. Saltvattnet väller upp över hela norska kusten, in över skogar och sjöar, slår sönder bosättningarna och dränker de som inte satt sig i säkerhet. Och havet når högt upp.
Vi har funnit geologiska spår upp till 15 meter högre och kanske ändå lite högre på Shetland.
Vad var det som utlöste det här jordskredet? Området där det rasade var inte särskilt brant och på vissa ställen så var rasmassorna nästan 400 meter tjocka. Vad kan ha satt allt det här i rörelse?
En teori är att det är ett relativt kraftigt jordskälv.
De senaste dryga 100 åren har Norge drabbats av ett tiotal tsunamier. En av de största skedde på 1930-talet i Loen i Västnorge, då 70 meter hög våg svepte in över 2 byar och dödade samtliga 73 invånare.
Hela bygdesamfunnet som var i närheten när den insjön omkom. Alla hus och allt var ju vaska väck.
Men de här tsunamierna orsakades inte av jordbävningar utan av vanliga ras ovan jord.
Fjällmassiv plaskar ni i vattnet.
De här rasen har inget att göra med jordbävningar och de kommer att fortsätta hända. Och vi kommer att få se fler stora tsunamier i Norge detta århundrade.
Ja, helt säkert. I detta århundrade här som vi nu har begynt på så vill vi helt säkert få kanske 1, 2, 3 slika händelser.
Tsunamier kan orsakas av skred, av vulkanutbrott och såklart om en asteroid skulle slå ner i havet. Men den vanligaste orsaken är jordbävningar på havsbotten. Och för många länder, framförallt de som ligger nära subduktionsytor, alltså de här områdena där en platta glider in under en annan, där är det tsunamier som är den största faran vid jordbävningar.
Men hur fungerar de egentligen? Vi bad Stein förklara vad som händer när en jordbävning orsakar en tsunami. Du står nere på havsbotten, säg på 5000 meters djup. I jordskorpan under dig har spänningar byggts upp under hundratals år när en kontinentalplatta tryckt mot den andra.
När spänningen blir så stor
så spricker själva havsbottnen och öppnar sig.
I ett jafs då så beväger kontinentplatta sig upp.
Som om den skjutits upp av gigantiska fjädrar spritter kontinentalplattan över 100 kilometer av den, 20-30 meter åt sidan och flera meter i vertikal riktning. Istället för slät havsbotten stirrar du nu på en 5 meter hög vägg som löper flera mil i varje riktning.
Detta är ju ganska stora områden då. Det kan vara 100 kilometer i bredde för exempel så du hävar med flera meter upp.
Och den här vertikalrörelsen gör att havsytan 5000 meter ovanför dig först lyfts upp och sen faller ner igen.
Och därifrån vill det förplanta sig då den bölga utöver.
Vågen far iväg. Först är den låg, lång och otroligt snabb. Den kan färdas uppemot 800 km i timmen beroende på hur djupt det är. Ju djupare vatten, desto snabbare går vågen. Båtar som befinner sig i dess väg märker ingenting. Vågen kan vara 100 kilometer lång och bara någon enstaka meter hög. Den passerar osynlig under alla fartyg. Men så, efter ett tag, så börjar den komma närmare land.
När den kommer in mot grunnare område så börjar fronten att gå saktare för att det där är det grunnare. Det är inte så djupt vatten.
Den främre delen av vågen bromsas upp när den kommer närmare land. Men den bakre delen fortsätter trycka på med oferändrad hastighet.
Och så är det mer och mer vatten så täcker att fronten. Och då växer den i högde. Så då får det, och till slut så kan du få en väldigt hög bölgefront som beväger sig in mot land.
Vågfronten blir högre och högre. 10 meter, 20, 30.
Och i någon enkelt tillfälle så kan bölgen bli så stor att du brytes. Och där var det ju exempel på, för exempel i Thailand, att du såg liksom en vägg med vatten där bölgen hade brottet.
Men vanligtvis kommer en tsunami som snabbt stigande tidvatten eller som en skummande vit linje vid horisonten. Och tar man sig inte bort från den, ja, då finns det inte så mycket att göra. Som Catherine Schultz skrev i The New Yorker.
Among natural disasters, tsunamis may be the closest to being completely unsurvivable. The only likely way to outlive one is to not be there when it happens. To steer clear of the vulnerable area in the first place or get yourself to high ground as fast as possible.
Men sker själva jordbävningen nära där du befinner dig så kan det vara väldigt svårt att hinna bort i tid. 2004 när den enorma jordbävningen utanför Sumatra i Indonesien satte igång en tsunami så tog det ungefär 20 minuter för vågorna att nå Banda Aceh där nästan 170 000 människor dödades. Men det tog 1,5 timmar för samma tsunami att nå Thailand. Och 2 timmar till Sri Lanka.
Over 30,000 people died in Sri Lanka from an earthquake that they never knew was coming.
Hundratals människor dog på Afrikas östkust på andra sidan havet, trots att de hade 8 timmar på sig att fly. Varför? Jo, det fanns inget varningssystem.
There was no warning because at that time the Indian Ocean region in modern history had never had a major earthquake and tsunami of that kind. Whereas in the Pacific Ocean there had been many, many previous cases.
1946 orsakade en jordbävning utanför Alaskas kust en stor tsunami. I 5 timmar åkte den över Stilla havet innan den slog in över Hawaii och dödade nästan 200 personer. Efter den händelsen upprättade USA ett varningssystem på ön. Och det här systemet plockade faktiskt upp jordbävningen utanför Sumatra.
Det var 2 geologer som fann ut att det var ett stort jordskälv. Och de fann ut ganska fort att det var stort. Det var väldigt stort. Och de fann ut att det här blev en svär tsunami.
Men eftersom det här systemet var nationellt och specifikt för Hawaii så fanns det inga klara rutiner för hur man skulle förmedla den här informationen till andra länder än USA.
De visste inte vad de skulle göra med upplysningarna sina för att det var inte ett globalt varslingssystem. Det vanligtvis så varslade bara land som gällde i USA då.
I desperation försökte en av geologerna få kontakt med en kollega i Australien.
Så han prövde ringa till han och säga att du måste passa dig för att nu kommer en tsunami. Men han i Australien, han var ju på juleferie. Så det kom ju aldrig fram. Så det skapade ju en enorm frustration då, att det inte fanns ett slikt ett varslingssystem.
Idag, som en konsekvens av katastrofen 2004, finns det ett globalt varningssystem för tsunamier. Och i Indiska oceanen borde det faktiskt ha funnits långt tidigare. 30 tsunamier har gått där under det senaste århundradet. Så nyligen som 1994 dog 200 personer när en stor våg slog in över ön Java. Att området kunde drabbas igen var inte särskilt långsökt.
Men sen finns det andra ställen i världen som man länge trott varit helt säkra från stora jordbävningar och tsunamis. Ända tills några jobbiga vetenskapsmän kom och kraschade festen.
Brian Atwater, B-R-I-A-N Atwater.
Här är en av dem.
Officially scientist emeritus, that means old guy, right? With the United States Geological Survey.
Brian Atwater bor i Seattle i nordvästra USA. En stad som ligger mitt längs ett långt bälte av ett 20-tal större vulkaner som sträcker sig från norra Kalifornien upp genom Oregon och Washington och in i British Columbia i Kanada.
På 1970-talet slog ju teorin om plattektonik igenom och man kunde för första gången förklara varför det fanns så många vulkaner just där.
People realized that there was a piece of the ocean floor called the Juan de Fuca plate descending beneath the leading edge of North America here. And the volcanoes were a signature of that.
När Mount Helena, en av vulkanerna, fick ett stort utbrott 1980 som dödade 57 personer, då förstod man dessutom att den här subduktionszonen var aktiv. Men det här var jättekonstigt, tyckte man.
Well, an active subduction zone should have earthquakes for its credentials.
Men så vitt man visste hade det aldrig skett någon större jordbävning i regionen.
There were no earthquakes in the written records since Euro-Americans arrived here around 1800.
En teori var att plattorna på något sätt kunde röra sig friktionsfritt mot varandra.
That left seismologists with the open question of whether the big fault of the subduction zone was magically greased.
Det skulle vara bra. Utan friktion och spänningar så skulle det inte heller ske några jordbävningar. Men i slutet av 80-talet gjorde Brian Atwater en upptäckt som skulle vara första steget för att sticka hål på den idén.
As a scientist, there are these few times when you stumble upon something and you realize it's astonishing, you know.
Forskare i USA och Kanada hade länge tagit för givet att deras landyta höjde sig hela tiden i maklig takt. Men när Brian var ute och grävde i en flodbank nära kusten såg han något helt annat.
I come upon kind of a sandwich of geological layers, one stacked on top of another, and the key ones were the remains of a salt marsh. And then above that was sand and mud that clearly had been laid down on a tide flat.
Översatt från geologiska betyder det här att marken plötsligt och omedelbart, någon gång för länge sedan, hade svämmats över av havet.
Here I was in a place where the tide gauge said the land rises and rises and rises. But there in the riverbank was evidence that the land had suddenly dropped.
Den här upptäckten förklarade också mysteriet med den så kallade spökskogen med döda cederträd vid Washingtons kust. Katrin Schultz igen.
The cedars are spread out across a low salt marsh on a wide northern bend in the river, long dead, but still standing. Leafless, branchless, barkless, they are reduced to their trunks and worn to a smooth silver gray, as if they had always carried their own tombstones inside them.
Träden hade dödats av saltvatten och visade sig de hade alla dött vid samma tillfälle. Frågan var när?
I picked up an old chainsaw and I was asking those tree roots to give me an estimate of when the trees died.
Efter många turer fram och tillbaka kunde Brian och hans kollegor datera träddöden till mellan år 1680 och 1720. Någon gång under den här tiden måste något katastrofalt ha hänt. Men vad?
Den sista biten av pusslet kom när en japansk forskare vid namn Kenji Satake fick nys om Brians upptäckt. Det snäva tidsspannet gjorde att han kunde gå tillbaka till det japanska skriftliga tsunamiarkivet som sträcker sig 1400 år tillbaka i tiden.
And say, okay, what do we have between 1680 and 1720?
Det Kenji hittade där, på andra sidan Stilla havet, var ytterligare en gåta som legat olöst i många hundra år. I dokumenten beskrevs en enorm tsunami som kommit från ingenstans och ödelagt den japanska kusten.
On the eighth day of the 12th month of the 12th year of the Genroku era, a 600-mile-long wave struck the coast, leveling homes, breaching a castle moat, and causing an accident at sea. The Japanese understood that tsunamis were the result of earthquakes, yet no one felt the ground shake before the Genroku event. The wave had no discernible origin.
They said in response to him is essentially was, ah, we've had this tsunami in January 1700. We had no idea where it came from. And they said, we don't have an apparent earthquake for this tsunami, you know.
Och när man la ihop arkivmaterialet från Japan med Brians upptäckter på den amerikanska västkusten så föll alla bitar på plats. Plötsligt kunde man säga precis vad som hade hänt. Catherine Schultz igen.
At approximately 9 o'clock at night on January 26, 1700, a magnitude 9.0 earthquake struck the Pacific Northwest, causing sudden land subsidence, drowning coastal forests, and out in the ocean, lifting up a wave half the length of a continent. It took roughly 15 minutes for the eastern half of that wave to strike the northwest coast. It took 10 hours for the other half to cross the ocean. It reached Japan on January 27, 1700. By the local calendar, the 8th day of the 12th month of the 12th year of Genroku.
När man väl hade förstått att den här regionen kunde drabbas av enorma jordbävningar, då började man hitta fler bevis i ursprungsbefolkningens muntliga berättelser.
The oral history of earthquakes here is hundreds of years deep.
Mika igen.
They have stories of the time the mountain moved. They have stories of the last tsunami that happened. They have areas they won't build because they know that they're dangerous. So this is one of those, yes, we discovered it, but other people already knew it.
1996 kom Brian Atwater och Kenji Satake ut med boken The Orphan Tsunami, den föräldralösa tsunamin. Och långsamt började det gå upp för invånarna i nordvästra USA och västra Kanada att de bodde på en plats som var betydligt farligare än de tidigare trott.
It is wonderful science. It was wonderful for science. And it was terrible news for the millions of inhabitants of the Pacific Northwest.
Idag vet vi att just den här subduktionszonen orsakat en större jordbävning i genomsnitt var 243 år. Nu har den inte rört sig alls sedan den där gången år 1700. 321 år sedan. Och enligt myndigheterna i Oregon är det en chans på tre att vi kommer att få se nästa stora jordbävning i regionen inom 50 år. Vad kommer att hända då?
A former director of FEMA told me it's likely to be the biggest natural disaster the United States has ever experienced.
Det här är Sandy Doughton, vetenskapsreporter på Seattle Times och författare till boken Big Rip, som handlar om den här kommande jordbävningen. När den inträffar kommer den att likna den som drabbade Japan 2011.
The kind of earthquake that we're gonna see here is very much like that.
Men en stor skillnad är att Japan har vana med jordbävningar. Deras infrastruktur är mycket bättre byggd.
Here it's going to be a different story because we have a lot of old vulnerable infrastructure, utilities, sewer systems, water systems, buildings that are likely to be heavily damaged.
Till exempel har man fortfarande massvis av de här fruktade tegelhusen.
These are very dangerous buildings, the type that can pancake in earthquakes, and nothing has been done to require upgrades to those.
Ett annat problem är att delar av Portland, Seattle och Vancouver är byggd på mark som kommer att förvandlas till vätska när jordbävningen sätter igång. En process som kallas likvifaktion. Den gör att hela hus kan sväljas av marken de står på.
When we have our earthquake, because it will happen eventually. My local airport is on the geological equivalent of oatmeal.
Havregrynsgröt alltså.
So it's going to crack and break and you're not going to be able to get planes in and out.
Mika pratar om sin hemstad Vancouver nu. Och hamnen, den står också på havregrynsgröt.
We have our ports for all the cargo ships loading and unloading that are on the geological equivalent of oatmeal. So we're expecting those cranes will topple into the water.
Precis som i Japan tror Sandy att det är tsunamin som kommer att döda flest människor. Men eftersom alla de större städerna ligger en ganska bra bit in från kusten så kommer antalet döda bero på vilken årstid jordbävningen sker.
During the winter our coastlines are cold and wet, but during the summer we have beautiful long stretches of beaches where tens of thousands of people will be on a summer weekend.
Men det som håller Sandy vaken om nätterna är något annat.
I really worry about schools because we have a lot of schools here that were built before we really understood the true extent of the seismic risk here. And I just hate the idea of children being killed in schools by earthquakes. I think that's entirely unacceptable. And the state of Washington has not done a good job addressing that problem.
Farorna har varit kända sedan 90-talet, men den nya verkligheten skulle ta ett tag att sjunka in, även bland forskarna som gjorde upptäckten.
There was just plain unabashed enthusiasm by those of us working with earthquake and tsunami geology. It was just fun to go out in the field and discover stuff. But then a real human tragedy like this takes place.
Asien har vaknat upp till en ny mörk dag. För varje timme stiger obenhörligt dödssiffran.
The 2004 Indian Ocean disaster, right? That's a magnitude 9 earthquake, an ocean-wide tsunami with 250,000 lives in total lost, it was sobering.
Sakta håller regionen på att anpassa sig. Nya hus som byggs ska vara mer stabila än de gamla. Evakueringsskyltar sätts upp på stränderna. På vissa ställen som man byggt tsunamiskydd. De ser ut som någon slags parkeringsgarage upphöjda på gigantiska pålar dit man kan ta sig när larmet går. Men både Sandy och Mika som bor i regionen tycker att arbetet går för långsamt.
When I lived in California, I experienced earthquakes in my lifetime. In the Pacific Northwest, one of our challenges is that we have much, much bigger earthquakes much, much less frequently. So I do worry that because we forget about it, when it happens, it's going to be shocking. It's one of our little quirks of human nature that everybody is going to win the lottery and nobody is going to experience the next big earthquake.
Och utan den konstanta påminnelsen om vad som faktiskt kan ske så är det lätt att förberedelserna skjuts på framtiden. Eller i värsta fall hamnar i en byrålåda och glöms bort.
So how do I think people are going to react when I discover other new looming disasters? Probably the same way they have reacted to everything else, which is do nothing until it's happening. And then wish they'd done something earlier.
Så hur ska man förbereda sig då? Vad är det man måste veta om man hamnar mitt i en stor jordbävning? Vi ska prata om det, men först om en sak som faktiskt har gjorts.
Man kan inte förutsäga jordbävningar, men man har ju de här numera snabba varningssystem.
Where we can say an earthquake has happened and it is traveling towards you right now.
När en jordbävning sker så kommer den i flera vågor. Först och snabbast kommer den så kallade P-vågen.
The pressure wave. That wave comes first.
P-vågen gör oftast ingen större skada. Men sen kommer den så kallade S-vågen.
The secondary wave, the shear wave. And that'd be like taking a shoelace and wiggling it back and forth. And it slithers like a snake almost.
Och efter det kommer ytvågorna.
Som inte går genom jorden utan längs jordytan. Och det är de allra största vågorna.
Well, it's the shear waves and the surface waves that cause the damage. But that pressure wave can be your warning signal.
Så jordbävning inträffar, P-vågen ger sig iväg snabbast, når sensorer och ett automatiskt meddelande skickas ut till alla telefoner i det drabbade området. Där det kanske står...
You've got 30 seconds until the earthquake reaches you.
Man kan tycka att man några sekunder gör ingen skillnad, men det gör faktiskt skillnad.
That 30 seconds is enough time to get out of the kitchen so you don't have pots and pans and dishes falling on you. It's enough time to grab your baby and hide under the table. It's enough time to pull over to the side of the road. It's enough time to stop putting in your contact lenses. It's enough time to stop shaving your legs.
Har man bara några sekunder på med sig så kan ju liksom läkare lyfta kniven ur patienterna när de opererar och sådana saker är jätteviktiga.
För att inte tala om att man automatiskt kan stänga ner snabbtåg, kraftverk och industrier och på så sätt försöka begränsa skadan.
Och de här snabba varningssystemen, de har man nu byggt ut flera platser runt om i världen. Så i Japan, i Turkiet, i Chile och till slut nu också i Kalifornien här under de senaste 2 åren.
Men varningen är ju verkningslös om man inte vet vad man ska göra. Så vad är det vi jordbävningsignoranta svenskar bör veta om vi till exempel är på semester någonstans där det finns risk för jordbävningar?
Often in movies we see people like running from an earthquake and that's one of the worst things you can do. You can't escape the shaking and all you're going to do is fall and break a leg. So it really is about the drop, cover and hold on.
Drop, cover, hold.
Drop, cover and hold.
Från USA till Nya Zeeland till Myanmar. Överallt är budskapet detsamma. Huka dig ner, skydda huvudet, håll dig fast.
Drop so you don't get knocked off your feet. Cover your head and neck. Get under a desk or a table if you can. And hold until after the shaking stops.
To me, one of the darkly funny things about having grown up in earthquake country is that anytime there's a big, huge truck that goes past and starts vibrating a building, you can spot the kids who grew up in earthquake country because we're all under the table holding on. And I don't care about looking ridiculous. I'd rather be under the table.
Men vad som händer med dig när jordbävningen kommer beror mycket på var du befinner dig. Om du är inomhus och huset är nytt och välkonstruerat, då kan det vara säkrast att stanna där. Men när det är en väldigt gammal tegelbyggnad, då kanske du ändå måste försöka ta dig ut.
Om man åker till någon plats där det finns jordbävningar så ska man ju välja hotell som är relativt nybyggda då, som är byggda till sådana normer så att de klarar en jordbävning.
Och bor man inte i ett sådant hus måste man ha kollat i förväg hur man snabbast tar sig undan.
Tycker jag att hotellet är för dåligt, behöver jag springa ut? Kan jag i så fall göra det på 5-6 sekunder? Kan jag inte det, så är det bättre att stanna inne. Och om man springer ut, hur ser det ut utanför? Kommer det att rasa tegelpannor i huvudet på mig? Finns det elledningar som kan rasa? Och vart ska jag springa? Att man funderar igenom det innan.
Mika brukar träna nyinflyttade vänner i Seattle genom att ständigt fråga dem vart de tror att de skulle ta vägen om jordbävningen kommer.
I help them learn how to look for things like, if you are downtown, a lot of the big sky rises will have the doorways will be inset into the building a bit, and if you go in that inset, you've got a nice solid structural protection, so anything falling down from up above will hit the street instead of hitting you.
Och oavsett vad som händer, försök hålla dig så lugn som möjligt.
Once you have good infrastructure, one of the more common causes of death during an earthquake is a heart attack, because people panic.
Och sen en väldigt enkel grej som de flesta vi har pratat med har tagit upp. Se till att ha skorna bredvid sängen när du sover.
If you've got broken glass and things that fell on the floor and all of that, the last thing you want to do is end up being barefooted. Be like reenacting that scene from Die Hard.
Shoot the glass.
Om man vill känna sig riktigt trygg så finns det faktiskt en slags jordbävningssäker säng / sarkofag.
The vibration sensors are calibrated to react to underground tremors of a specific intensity.
När skakningarna börjar så sänks den sovande personen ner och stängs in i en stållåda invirad i flamskyddsmaterial. Men att ens titta på reklamen för den här ger mig sån klaustrofobi att jag hellre tar mina chanser att huset kollapsar.
When the device activates, the mattress descends and the person is enclosed in a protected space. A lid automatically closes over the bed.
Tsunami då? Vad kan man göra där?
Ja, ta dig så högt upp du bara kan. Är du långt borta från skalvet och får en varning så är det ju inga större problem.
Men alltså, problemet är ju att de, väldigt många land vill ju vara när förkastningen, och de har ju ganska kort tid på att evakuera. För exempel för Sumatra sin del, då, så vill de vill ha 10 minuter.
Så är du på en strand eller nära havet och känner ett stort jordskalv, så måste du börja springa omedelbart.
Känner jag ett stort jordskalv eller märker jag ett jordskalv, så måste jag flykta upp i höjden.
Problemet är att det inte är så lätt att se vars den högsta punkten är alltid.
På väldigt många platser så är det så flatt också, att du vet kanske inte om jag springer i den riktningen eller ska jag springa i den riktningen.
På utsatta platser runt om i världen så har man börjat sätta upp tsunami-evakueringsskyltar som man ska följa. Men de finns inte överallt. Och när det väl händer så gäller det att man har uppmärksammat dem i förväg.
Du måste ha tränat på det.
Och om du inser att du inte kommer att ha tid att fly, kanske har du inte hört jordbävningen, kanske ser du bara vattnet börja dras ut från kusten, ja, då finns det en möjlighet att överleva ändå.
Det är ju många historier om folk som har överlevt, och någon har ju överlevt med att klättra upp i ett högt trä. Där ser du ju i Thailand, och likadant ifrån Japan, så är det folk som klättrar upp i radioantenne och master och höga hus för exempel.
When the Sumatra tsunami happened, there was a family on vacation from the UK where the little girl had just had a lesson in school about tsunami. And when she saw the ocean pulling the water back and she saw that exposed sea floor, she freaked out and she insisted her family and everybody else she could find go to the roof of the hotel. Just threw an absolute tantrum demanding it. And people went to the roof of the hotel and the tsunami hit and they survived.
Och skulle det slumpa sig så att du befinner dig i en båt när jordbävningen sker, bränn på allt du har ute till havs.
Ja, du måste ju då komma tillräckligt långt ut då. Och då måste du börja köra säkert så långt ut du kan komma.
Och slutligen, har du tid att evakuera, låt för allt i världen inte din nyfikenhet hålla dig kvar nära havet. Det finns tyvärr otaliga tragiska exempel på folk som dött för att de ville se tsunamin komma in.
På Hawaii, så det tog det 14 timmar för tsunamin nådde Hawaii.
Det här var efter jordbävningen i Chile 1960.
Då gick ju folk ner för att se på när tsunamin kom in. Det var ju över 100 personer där som dör i 1960.
När nästa stora jordbävning inträffar gäller det att ha förberett sig innan. Men förberedelserna handlar om mer än att ha skor vid sängen eller att ha memorerat flyktvägar och inspekterat byggnadskoder. Och det här kommer ni som lyssnade på förra avsnittet att känna igen. Men det tål att upprepas.
My favorite piece of disaster advice is to get to know your neighbors. The first people on scene aren't the paramedics or the police or the firefighters. It's the people who live closest to you. It's the people who are physically already there. If you get to know your neighbors, it's like putting coins of goodwill into a piggy bank. And when things go wrong, you can smash that piggy bank open and spend that goodwill.
Det här, menar Mika, är förberedelser som hjälper för alla katastrofer. Från att du drabbas av en hjärtattack till att ditt hus kollapsar ovanpå dig av en jordbävning.
In an earthquake situation, it's if you have a culture of house parties, if you all visit each other's houses all the time and there's an earthquake and it collapses your building, your neighbors notice you're missing and know where in the rubble to start looking for you because they've been inside your home and they know what the layout is. We can survive together or die alone. And that is the recurring theme of every single disaster. You can't be a lone survivor.
Det är lätt att tro att vi idag vet allt som går att veta om vart riskerna är som störst och minst. Men när det gäller jordbävningar så är det fortfarande massor vi inte förstått. Och kanske kommer vi få nya omvälvande upptäckter som den Brian Atwater gjorde.
There are subduction zones, Victor, that are puzzles. The Caribbean has such a subduction zone. It faces San Juan, Puerto Rico, a very big population at risk there on low ground. It's a very poorly understood situation there. So yes, there are other places worldwide where these kinds of discoveries need to be made and probably can be.
Det vi kan säga idag är att de allra största jordbävningarna i världen, de med magnitud 9 och uppåt, de har skett i genomsnitt vart 50 till vart 60 år, men med en stor oregelbundenhet.
Vi hade väl en stor en i 1958 i Sibir, och så hade du 1960 i Chile, 1964 i Alaska, och så var det ett långt hopp till du kom till 2004 i Sumatra. Och så kom det 2011 i Japan, i Tohoku.
Så vi vet inte var och vi vet inte när, vi vet bara att. Förr eller senare kommer en till, och sen en till, och sen en till. Och då måste vi vara förberedda.
Och det gäller även oss i Sverige. Trots att jordbävningen och tsunamin 2004 hände på andra sidan jorden, så var det den enskilt dödligaste händelsen för svenskar på flera hundra år. Det var 1709 då den karolinska armén stormade staden Veprik i östra Ukraina och omkring 1000 stupade. Och inte sedan dess har så många svenskar mist livet på samma dag.
En illustration på att de största jordbävningarna verkligen är globala händelser är något som hände i Norge.
Det är ju en helt fantastisk historia där alltså.
Tillbaks till den 11 mars 2011. Stein Bondevik sitter hemma i Norge och följer händelserna i Japan via datorn. Efter ett tag lägger han märke till konstiga rapporter i lokalnyheterna. Privatpersoner har ringt in till nyheterna och berättat om stora stående vågor i de norska fjordarna.
Och jag tänkte då att det var så dramatiskt det som skedde i Japan att folk begynte att tro att de såg bölge på fjorden.
Men det var inte inbildning. Det kom fler och fler rapporter från andra samhällen där samma sak hände. En och en halv meter höga vågor som bara uppstått ur ingenting.
Till början med så trodde jag att det måste vara ett undersjösk ras inne i fjordsystemet vårt. Det stämde ju inte för det att det dukade upp på flera platser och i lite olika fjordsystem.
Det visade sig att vågorna i Norge var en direkt konsekvens av jordbävningen på andra sidan jorden. Trots att ingen i Norge kände skalvet så fortplantade sig vibrationerna genom hela jordklotet.
Och hela kloden vibrerade.
Och i de djupa, snäva norska fjordarna uppstod en slags resonans som fick vattnet att studsa upp och ner.
På ett slags stort jordskälv så kan du tänka dig att hela jordkloden egentligen så är en diger kyrkeklocka så du slår på sånt. Och den står bara och kime ytterslaget. Hela kloden blir så liten.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
En källförteckning finns som vanligt på sverigesradio.se/dystopia. Och vill ni diskutera avsnittet kan ni komma till vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet skrevs av mig och Anna och producerades av mig här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix sköttes av Björn Nitzler. Vi hörs! Another earthquake is only December. I repair the tuba. Now all the
dreams seem to shatter. Ceiling cracking, walls keep tumbling.
P3, Sveriges Radio.
P3.